Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Och jag känner att vi är värdar här. Skål, Pernilla.
Skål på dig, eller prost som man säger i Tyskland.
Men jag känner så här, vilka liv vi lever. Alltså vi måste bara stanna upp här och nu i podden och mer poddlyssnare. Alltså jag tänker, alltså det är helt overkligt. Sen vi sågs sist så har jag varit på resa till Italien, i Venedig, åkt gondol och besökt vinhus. Du har varit i Marbella och vi har... Ja, kan vi säga så här? Berätta vad du ska prata om den här podden.
Oj, jag ska prata om kaos, kaoset på NK. Mm. Jag ska prata om bebismys deluxe. Mm. Och jag ska prata om Marbella mys deluxe, bland annat.
Och att Christian väcker känslor.
Och att Christian väcker känslor.
Lite vattendelare där. Och jag har då Venedig. Jag ska prata lite om dålig svensk publik. Och jag ska prata om att jag har varit på en begravning. Men det är det jag menar, att våra liv är så fullspäckade med att vi gör saker. Och vi är aktiva, men... Jag, som sagt, jag ska prata om begravningar, så det är känslostyrt också. Det är ju upp och ner och fram och tillbaka. Så, men någonstans mitt upp i allt, jag är så otroligt tacksam för att jag får vara med i den här karusellen.
100%. Och det är verkligen jag också. Och det, min kompis Jennifer, hon har faktiskt, hon som har det här märket Bagall, och som bor i Paris nu, där hon har en otrolig lägenhet. Och hon tror ju att hon fick det här hyreskontraktet till den här otroliga lägenheten i Paris med utsikt rakt på Eiffeltornet. Det är som en film. Hon tror att hon fick den för att hon affirmerade, heter det så? Mm. Att hon varje dag mediterade och kände en tacksamhet. Där man säger att man är tacksam, man berättar det högt till universum. Och man kan då också även säga att man är tacksam, men också att man, tack för att jag får det här. Så hon har sagt så här, tack för att jag kommer få den här lägenheten. Tack. Och så till slut händer det. Och hon har faktiskt gjort, jag ska tipsa om det sen, se om man kan, vi kan lägga ut en länk eller någonting. För hon har spelat in en egen sån meditationstacksamhetsband som jag lyssnade på nere i Marbella. Det var jätteskönt. För man ska vara tacksam.
Ja, men apropå det där med att affirmera saker. Ja. Jag brukar ibland tänka, idag till exempel när jag skulle till butiken i morse. Det är svårt i Stockholm, vi på Östermalm, att hitta parkeringsplats. Jag bara, jag kommer hitta den. Jag bara ser den framför mig. Jag kommer hitta den. För ibland så parkerar jag liksom en kilometer bort och går och sådär. Men jag bara, jag kommer hitta den. Och banne mig. Alltså ibland när man bara tänker tillräckligt starkt. Ja, såklart, det här är ju hitta på fakta. Men ändå så bara känns det som att det funkar. Ja. Ibland känner man, det kommer inte gå, det är ingen idé.
Nej, precis, precis. Ja, nej, men det är häftigt det där att man kan... I alla fall våga tro eller våga hoppas på att ens drömmar kan gå i uppfyllelse om man liksom vågar be om det högt.
Ja. Nu då måste jag bara, jag kommer precis, det är lördag eftermiddag. Vi skålar i champagne för att jag, när jag kom hit till dig Pernilla, bara, jag måste bara få sätta mig ner och dricka ett glas vin. För att jag kommer direkt, alltså tanken var att jag skulle åka till butiken, den nyöppnade då som vi har pratat om. Och jag tänkte, ja, men jag sitter bakom på kontoret och kanske förbereder podden lite grann. Hej du. Magnus var också med för att han skulle sätta upp en tavla. Hej du. Vi har stått oavbrutet och det är ju såklart helt fantastiskt. Många poddlyssnare, många som kommer in i butiken. Vi har sålt bra, jag har haft så många otroliga samtal och det känns nästan som jag går på mål. Jag bara, vad är det som händer? För jag hade aldrig förväntat mig det här. Och det är så häftigt och jag är så tacksam för det också, att det här... att det blev så bra. Och det är också någonting som jag kanske inte liksom hade egentligen vågat ta tag i. Om inte Magnus hade pushat mig lite grann. Och så bara satsar man och sen så blir det så här bra. Helt overkligt. Så att vi har jobbat oavbrutet. Så jag bara lämnade. Så att jag har inte förberett så mycket. Så att det blir det blir här vi pratar.
Ja, det känns som att vi har så mycket att prata om. För att mitt i den här att vi sitter och skålar champagne och är tacksamma. Så har det också den här veckan brytit ut det värsta, hemskaste. Alltså krig, terror, attacken. Och det som sker nu mellan Israel och... för detta Palestina, det är
ja. Nej, men det som händer i Gaza nu, det har jag faktiskt två gånger den här veckan har jag suttit i bilen, lyssnat på nyheterna och börjat gråta. Alltså det har varit helt... Okej, det första är ju såklart det som händer i Israel eller det som händer i Gazaområdet där. Det väcker sådana känslor. När man får rapporter därifrån, det känns otroligt omänskligt. Och ingen av oss... Det här är ju en konflikt som har hållit på så länge. Jag går inte ens in i vem som har rätt och fel. Men det är inte rätt att göra det som händer nu. Alltså det som händer nu är... Det är sån grymhet... Så att man nästan inte kan ta in det. Alltså, eller man kan inte ta in det. Det känns som att man klarar inte av att titta på bilder ens en gång.
Nej men det går inte. Jag har gudslov inte sett liksom de hemskaste bilderna, tack och lov. Men man förstår ju när de berättar om de här 40 bebisarna. Alltså vad är det för omänskliga människor som tar livet av 40 bebisar på det brutala sättet? Och den här, jag såg det här klippet med den här flickan i början då, eller paret som då är på den här festivalen i öknen. Och när de har kidnappat henne, hon sitter på en moppe med flera stycken då som kidnappar henne och bara skrattar. Och hon skriker hjälp, hjälp, please don't kill me. Och hennes kille går bredvid liksom. Och sen vet man att ja, de finns ju inte längre. Och vad som händer med dem och allting. Och jag som du, jag kunde inte sova. Jag kunde inte sova de första nätterna. För det är sån ondska i allt det här som sker nu.
Men vi kan väl lyssna på ett klipp. Det är en journalist som har gjort ett klipp, också det utan att ta ställning, men som bara beskriver hur hon känner.
This is one of the most gruesome updates I've ever had to give, but the world needs to wake up and needs to see this. The bodies of 40 babies and toddlers were just found in just one of the communities that were slaughtered by Hamas in their barbaric assault on Israel. Some of the babies were decapitated, others were burned alive at the crib. Babies. Babies and toddlers, children were targeted, and so were girls who were brutalized with mass rape. The ones not slaughtered, kidnapped into Gaza, and are now hostages in a living nightmare in the Gaza Strip, subjected to torture and to execution at any time. There are no more excuses to be had, no more context to understand what is happening in Israel right now. Whoever you are, whatever your values are, if you cannot unequivocally condemn this, you can never again claim to care about human rights or human life. Never again is right now.
Jag och Magnus satt och pratade i morse om det här också. De här gruppvåldtäkterna som man läser om och har sett att ha hänt och skett i alla krig. Genom alla tider. Dessa män. Om man bara tänker själv. Jag pratade med Magnus då så här. Att man då är soldat. Man är drillad. Och man krigar med sin AK-4 eller pistol eller gevär eller vad man nu har. Man har tagit små unga flickor till fånga. De ligger på golvet och gråter. Nej, hur kan man våldta dem? Alltså då pratar vi, hur får man rent fysiskt, hur kan man få stånd när man ser dessa stackars människor ligga där på golvet. Hur är det ens möjligt fysiskt att klara av det? Jag fattar inte.
Men det är ett makt... De får ju adrenalin och makt. Det är bara vidrigt. Allting är bara vidrigt. Och det spelar ingen roll, för jag tycker också väldigt svårt. För man vill ju lägga ut på sociala medier att... att man bryr sig.
Men du gjorde det och provade och då fick du en massa skit. Det är som att du tog ställning för ett parti då, eller?
Jag vet, och då blir det så här, skriver man Pray for Israel som man gjorde först, då fick jag ju massa då hat från andra hållet att, ja du vet, här Israel har förtryckt palestinierna i 75 år. Och, ja, och det är hemskt det också. Då, jag menade bara nu, vi ber för den här hemska attacken. Nu ber man ju lika mycket för de som bor inne i Gaza som tvingas ut och de smäller, nu har ju Israel gett tillbaka då och smäller bomber hejvilt så oskyldiga människor dör. Jag ber för dem också. Alltså, pray for all the innocent people. Alltså, det är så mycket oskyldiga människors liv som går till spillo. Och jag bara ser nu också de här hemska bilderna, lika hemskt som det var det som skedde på den här festivalen och hur de beter sig mot människor och barn och kvinnor och män. Lika hemskt är det nu med alla dessa oskyldiga människor som tvingas på flykt och vet inte vart de ska ta vägen. Oh, nej, det är så hemskt. Det går ju inte att ta in. Det är så hemskt.
Ja, det är så fruktansvärt. Och,
Så att det finns ju ingen... Jag behöver inte man vill inte välja sida. Och det är inte det vi gör. Utan vi bara... I det här läget så måste man bara känna medmänsklighet åt alla håll. Och bara liksom, fy fan vad vidrigt.
Och de som jag förstår befinner sig i Gazaområdet nu, det är liksom 15 meter höga murar. De kan inte ens ta sig därifrån. Det är inte så här, åh nej, det här är läskigt, det här är farligt, vi riskerar att bli dödade, vi åker härifrån. Nej, det kan de inte göra, för de är fångade där. Så att det är ju liksom som ett massmord bara. Det är så fruktansvärt.
Fruktansvärt, och jag förstår absolut de då som har lidit med allt det som har hänt under de här 75 åren. Men det rättfärdigar ju inte den här slakten som har varit. Det här är ju ett terrordåd. Och det var någon som sa det faktiskt, det här är ju inte krig, det här är ju liksom...
Men någonstans undrar jag så här, är det här ett sätt att skapa nya terrorister? Förstår du, om de gör det här, då skapar de hat hos motståndarna som skapar nya terrorister. Att det liksom göder ny terrorism. Okej.
Jag ska säga, bara så att ingen kastar skit eller ska börja kommentera oss på något sätt. För jag är inte insatt. Jag är inte insatt i den här konflikten som har varit och allting. Så jag vet inte. Det enda jag vet är att när oskyldiga människors liv... säger så här, Hitler var en vidrig människa. Han vill man skulle dö. Men om de då går och dödar hans barn och fru, så tycker inte jag haha rätt åt dem för att de är Hitlers barn. Alltså, så länge man inte går på den ursprungliga ondska personen. Och det här sker ju nu i Sverige. Nu också med det här gängmorden som sker. Och den här Melodifestivals killens familj.
Nej, men det var andra gången jag grät i bilen den här veckan. Jag var på väg till radion på morgonen. Och då rapporterade om den här skjutningen i Tullinge utanför Stockholm. Och då förstår jag nu, efter jag har lyssnat, så är det ju den här gängkriminaliteten nu. Så de går ju inte på de kriminella direkt, för de har åkt bort eller de smiter eller de får varningar. Utan då tar de så här, nej, men då tar vi de som är kriminellas släktingars familjemedlem. Alltså det är två till tre led bort. Alltså det är så, och då när de, på nyheterna också, de berättade om den här villan när två stycken blev brutalt avrättade och det var barn i huset. Och jag bara,
också...
du vet, jag bara grät. Jag bara, nej, men alltså hela den här familjen och de här barnen och det de går igenom. Jag bara...
De barnen kommer aldrig bli densamma igen. De har inte bara förlorat sin mamma, utan de som jag antar att det är. De har också fått se det antagligen, vara där. Nej, men alltså det är så, vad är det? Så att i det här att vi sitter och skålar och att vi är tacksamma, så sker det så fruktansvärt hemska saker i världen runt omkring.
Det är så roligt att du sitter nu och knäpper händerna när du pratar. Ja, men det är en liten... Och jag blir så tårögd igen. För det är fan fruktansvärt.
Ja, det är hemskt. Det är hemskt. Det är... Ja, nej, usch.
Okej, nu...
Deppig början.
Ja, det är en deppig början på den här podden. Så därför gör vi nu en liten glad trudelutt. Och sen så restartar vi. För nu ska vi prata om något helt annat. Vi börjar om. Nu måste du berätta om NK. För det roliga var, jag pratade om min butik tidigare, att det kom mycket folk. Många som kom till min butik var så här: ja, vi åkte till Stockholm och så gick vi till NK och träffade Bianca. Och sen går vi hit och träffar dig. Så att helt plötsligt känns det som att jag och Bianca har någon shop tillsammans. Fast berätta om, för du var ju på NK när Kaja startade sin pop-up. Och det var kaos.
Ja, det var otroligt häftigt. Jag var där 8 på morgonen, samma dag då som de skulle öppna då. Och då är det, för er som inte vet, så har ju Bianca haft sitt kosmetikaföretag Kaja i flera år. Och de har bara sålt på deras egen sida på nätet. Och nu öppnar de sin första pop-up store någonsin på NK under fram till 18 januari. Och då hade alltså folk, jag var där 8 för liksom lite så här special people invigning innan. Sen öppnade NK 10. Klockan, vissa hade varit där sen 4 hade de första kommit. Några hade kommit 5 och vid 6 så var det liksom redan 6 på morgonen, lång kö. Och jag var ute och pratade med dem, och de hade ju varma jackor. De hade haft med sig liksom termos och sittunderlag och sådär. Och sen var det ju en kö. När NK öppnade 10 då, för då hade de liksom en speciell kö eller ingång då för de som ville gå direkt till Kajas monter. Och den ligger liksom det första man kommer in till NK. Så det är liksom Saint Laurent, det är Hermès och så är det Kaja. Det är jäkligt häftigt. Och den, Bianca har ju också, precis som du, varit med och bestämt hur det ska se ut. Och det är rosa, det är färgen nu. Hon har varit med och bestämt hur det ska se ut, hela liksom deras avdelning. Hon är otroligt fin och poppar. Och Bianca skulle då stå där och träffa alla de här. Och så gick vi ut då. Och kön gick, det var 7000 personer där i kön. Och den gick liksom hela vägen ner, hela Hamngatan, runt hörnet, Norrlandsgatan fortsatte. Och det var papper med döttrar. Och det var unga tjejer och det var äldre kvinnor. Och det var helt otroligt. Och Bianca stod där och bara... Och jag kände liksom när de öppnade upp då att det här kommer ta sån tid. För att det är ju inte bara att man går in och tar en produkt och går ut, utan de som kom in i hennes lilla butik ska ju först ha meet and greet med henne och ta bilder. Sen ska de stå och välja ut rätt foundation och du vet, rätt färg på läppstift. Så att det var så många som aldrig ens fick komma in. Och Bianca var ju så ledsen. Så idag lördag har hon stått där också när vi spelade in den här podden. Och det var ju lika lång kö igen typ. Liksom. Så att, men otroligt häftigt. Och hon är väldigt, väldigt fin där, Bianca. Hon tar sig tid för alla. Hon pratar med dem och ser dem. Och ja, unga tjejer, du vet, som gråter och när de får träffa henne. Och, ja, så att det... Ni har haft bra försäljning båda två, gissar jag.
Kanske att hon har sålt lite mer än mig, jag vet inte. Men jag antar det. Men alltså, det är otroligt, otroligt, otroligt häftigt. Och vi har pratat om det så många gånger i podden tidigare också, vilken resa hon har gjort. Alltså, det går inte ens att sätta ord på hur häftig den har varit. Liksom, från när vi började podden för 8-9 år sedan tills nu.
Nej, men jag var så stolt. Jag gick där bredvid henne. Jag kände mig som Kris Jenner. Mm. Jag var liksom momager. Så jag gick med henne i kön och bara, Bianca, hälsa på hon som står där. Ser du lilla barnet där? Så får ta en bild. Nej, otroligt stolt. Hon är väldigt, väldigt, väldigt kreativ och har en otrolig arbetsmoral och massa energi som inte fattar vad hon får ifrån. För sen har hon ju också då börjat spela in sin talkshow nu också som sänds. Mm. Och det kan jag också... Vi har så mycket att prata om, Sofia. Nej, men för att vi måste gå tillbaka också och prata om dina Venedig-dagar och mina Marbella-dagar. För de var också otroliga för oss båda på båda håll. Och jag hade, när jag landade från Marbella, så åkte jag direkt från flygplatsen till tv-studion där Bianca spelar in sin talkshow. För då hade hon nämligen som gäst den kvällen Oliver. Och det är första gången någonsin som Oliver är med i en talkshow. Det är första gången någonsin som han är liksom med och gästar. Han kanske har syns figurerat i Wahlgrens värld och så. Men han har ju verkligen hållit sig undan rampljuset innan. Men nu ska han släppa kokbok. Så då gör han lite promotion för den. Så att det var också väldigt fint att sitta i publiken och se min son liksom, som mår så bra idag, som är så lycklig, nybliven pappa och allting, och sitta och prata om sitt liv och sin kokbok med Bianca då, hans syster, som har den här talkshowen. Och de pratade även då om deras barndom och, som har varit tuff, eftersom det är ingen hemlighet att min och Emilios separation var ju jobbig på flera olika sätt.
Men vi kan väl lyssna på hur det lät.
Men kan du känna att du har varit så här, jag vill hållas anonym så ingen tycker någonting om mig? Alltså för att skydda
dig själv? Nej, inte det. Jag har väl aldrig gillat offentligheten så. Alltså inte sedan jag var liten. Och jag avskydde ju typ folk som gick på stan och stirrade på morsan och mig och grejer. Och för det fattade inte jag varför. Jag har aldrig gillat det där att stå i centrum, om det kanske inte är mitt eget liksom, initiativ. Typ.
Men okej, hur var det att sitta i publiken då och se det där?
Ja, men det var väldigt fint och man är ju väldigt stolt som mamma. Sen var Bianca livrädd efteråt och man blev arg på mig. För att liksom, hon tog upp då det här jobbiga med barndomen, att Oliver flyttade hemifrån när han var 16 och... Jag bara, nej men snälla. Så han var tonåring, han var arg på mig i perioder och jag var arg på honom. Och,
det men vet var... du var ju i princip kan man säga då ensamstående med dina barn. Och jag tänker på det när man tjafsar då med sig, jag har ju 19-åring hemma och det är friktion och sådär. Och då var det faktiskt en kompis till mig som sa det så här, nej men det är lite så det blir. Det blir mer och mer friktion tills... för att man ska kunna putta ut dem ur fågelbot. Liksom. Att nu får ni klara er själva. Nu måste ni ut. Ni måste lämna boet. Liksom. Mm. Och därav att det blir konflikt i slutet. Det blir det. För att annars så... Jag menar, om allt är guld och gröna skogar, då är det ju verkligen sådär... Då har man ju ingen anledning att flytta hemifrån.
Nej, det kan ju vara så. Men det var också väldigt... Det går ju inte att gå in på det för att det är... Men de var ju grovt påverkade av en annan familjemedlem. Och vilket gjorde att det var... väldigt turbulent åt olika håll. Och jag hade mina konflikter som mamma, hur jag skulle sätta gränser eller liksom hur jag skulle hantera den här situationen.
Du gjorde det jättebra.
Jag gjorde det bästa jag kunde. Och ibland gjorde jag det inte bra heller. Jag har absolut inte varit den bästa mamman, men det är ett hästjobb och jag har försökt att göra mitt bästa och ibland har jag inte lyckats. Och ibland har jag... Idag kan jag se tillbaka och ångrat saker jag gjorde och att jag skulle gjort det på ett annat sätt. Men det jag är så fantastiskt tacksam för, om vi ska komma tillbaka till det ordet, det är att även om jag gjorde många fel när barnen var små, när de växte upp och så den relationen vi har idag, det är ju den jag är så otroligt tacksam för. Där vi är idag, så som jag älskar mina barn, så som de älskar mig, alltså den otroliga bekräftelsen jag får idag av dem liksom på att de älskar att ha mig i sitt liv, att umgås med mig. Bianca var så himla glad att jag var där på hennes invigning, att jag var med henne. Oliver ringer mig varenda dag och liksom vill att Kali verkligen ska liksom få växa upp och ha en närvarande relation med sin farmor. Och Benjamin och Theo. Så att det är ju det. Jag är så tacksam. Det var några tuffa år, absolut. Men kanske också det som har gjort att vi har blivit så starka tillsammans nu idag. Och att vi värnar om varandra och vår fina, fina relation.
Men jag ska dra lite paralleller, för jag var ju då på begravning igår. Och det var min styvmamma som har gått bort. Jag pratade om henne tidigare, att hon hade Alzheimers. Och jag var och träffade henne och var liksom helt chockad när jag träffade henne i slutet. Att hon inte kom ihåg mig. Hon kom inte ens ihåg min pappa, som var hennes livsstora kärlek. Och som hon har levt med i så många år. Så det är en vidrig sjukdom. Men då gick hon bort och nu var det som en minnesstund. Och det var så otroligt fint. Ja, det var så fint, för det blev liksom inte i kyrkan, utan det var en urna, massor med blommor. Det var på Elviks gård här på Lidingö. Och sen så var det en fantastisk minnesstund när det var då någon från begravningsbyrån som hade fått massor med information. Hon gjorde det så bra. Den här kvinnan som berättade om Gunnel, som hon hette, och hennes liv. Och vi var väl kanske 50 personer som satt där. Och jag tänkte när jag gick dit att nej, men det här, jag kommer inte gråta. Eller det här, jag är liksom klar med henne och den sorgen. För hon hade ju gått bort några veckor tidigare. Liksom. Nej, jag grät såklart jättemycket och det var musiken mycket. Men också att få den här fina historien om hennes liv. Och när jag fick höra, hon berättade då om allt från barndom, karriärer, familjemedlemmar och hur livet hade varit. Och tacksamhet också för att hon hade fått ett sånt långt liv. Då svingade jag tillbaka till den tiden eftersom jag var med. Hon kom in i mitt liv när jag var 3 år och hon har liksom varit med väldigt mycket. Och det var så häftigt. Jag sitter där och får de här bilderna av min uppväxt på Storholmen. Alla, och de hade också lagt fram massor med foton så att jag kunde liksom titta. Men gud, det var ju jag! Och, du vet, och träffa alla gamla vänner som jag då träffade, som nu är äldre men som då var unga. Och, det var också häftigt att och än en gång känna någon slags tacksamhet och ödmjukhet för att jag får vara med och att man får ha varit med så länge och närheten till barn och att man har så många minnen ihop. Alltså rötterna sitter ju där någonstans när man är på ett sånt där, en sån där tillställning. Och sen gjorde jag något. Nu får du bedöma om det här var jättekonstigt. För när vi skulle gå från begravningen så var det jättemycket fina blommor som var där vid den här urnan med askan. Och så sa de så här, är det någon som vill ha blommor? Ja, alltså de skulle slängas. Så jag bara tänkte, jag ska till min butik i morgon bitti. Så jag tog en jättestor blomarrangemang. Tog jag till butiken. Jag tog med mig den och satt i butiken idag. Alltså begravningsblommorna, var det liksom smaklöst?
Alltså det var som
jag... säga helt ärlig.
Ja, nej, men vet du vad? Jag tycker inte det, för att du roffade inte åt dig. Utan jag ser istället som att de här blommorna som du säger skulle bara slängas. Annars, de skulle inte ligga på vid en gravplats. Nej, liksom. Nej. Och för dig blir det att du tar med dig någonting vackert och fint från den här begravningen. Mm. Och en människa som har betytt något för dig. Så tar du med en liten del av hennes minne till din butik. Och så får hon vara med och förgylla din butik.
Jag sa det till många som var i publiken. Jag sa det till många som var i butiken idag. Skål på mig själv. Ja, det här är begravningsblommor. Jag var på begravning igår. Och alla bara, stackars dig. Och bara, nej, men de här är så fina. När man gör sådana här begravningsblomarrangemang, liksom, då tar man ju utslagna blommor också. De lever ju bara typ idag. Sen dör de ju. För att man vill ju på kistan eller vid urnan så ska det ju ligga färdigutblommade. Så att, ja, de får leva i min butik. Men jag var så här, det här kanske är lite konstigt det jag gör just nu. Kan det här bli liksom, ska jag gå runt på begravningar och fråga om jag får ta blommor? Är det min nya grej?
Nej, men jag vet att Susanne gjorde samma sak. Hon var också på begravning för en väldigt, väldigt, väldigt kär vän till dem som gick bort. Och då hade de också haft massa fina blomsterarrangemang. Och då hade någon sagt också, för det kanske är det nya nu, att ni får gärna ta med er de här blommorna. Så då hade de faktiskt, flera av begravningsgästerna, tagit med sig blommorna hem. Och det är väl jättefint.
Men bättre det än att de bara slängs. Det är ju helt onödigt. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Nej, men jag har ju varit i Venedig då.
Andra gången du är där.
Nej, men jag
vet. Lyxfia, jag har aldrig varit i Venedig.
Nej, men det är ju lite speciellt. Jag har ju ett samarbete med Mionetto. Och då hade de tyckt att det var bra att vi som är ambassadörer för Mionetto även får se hur tillverkningen går till. Och jag tackar inte nej till det, va? Så att vi åkte ner till Venedig, ett gäng. Och det var ju såklart jättelyxigt. Och sen fick vi se verkligen hur produktionen går till. För det är ju skillnad på champagne, där vi pratade om tidigare, champagne och kava och prosecco.
Det var så långt, så det vill vi inte höra på.
Det ska ni inte föra igen. Men väldigt häftigt. Och sen när man står liksom i själva fabriken, när de liksom tappar upp det på butelj och när det åker på löpande band och det säljer så här, det blir 40 miljoner, det är så otroligt stort. Och det är det samma dal. Mionetto är ju bara en del. Det är ju liksom som en prosecco-dal med olika märken som är, det är helt fantastiskt.
Men nu blev jag jättesugen på att se mitt bubbel. Bazzione, cava.
Nu måste det klart. Jag följer...
Jag vill ju se. Tänkte, för mig kommer det kännas jättestort om jag får se mina buteljer sättas på etiketten. När det... Så det måste jag faktiskt...
Styr upp genast. Jag kan följa med och massera.
Ja, nu ska jag gå till min vinproducent och säga det. Jag vill också.
Nej, men det var en väldigt god resa och det kan man ju säga åt det Det kan man säga om och om igen. Alltså italiensk mat. Herregud. Herregud, det finns inget godare. Oh, jag har så mycket så här, du vet. Jag låg och drömde om salsiccia-pastan jag hade ätit. Eller skinkan. Det var någon så här fantastisk skinka.
Prosciutto.
Nej, det var liksom mer som en kokt skinka. Som det nästan... Jaha, det var som... På lunchen, den som jag fortfarande tänker på när jag kom hem, det är nästan som en julskinka. Det var så här senap på kanten. Tunna skivor. Ja, det var så gott, va? Så att jag orkade inte. Jag satt och tittade ut över bergen och Vindalen och bara kände att livet är bra just nu.
Ja, men det är fantastiskt. Och fantastiska vänner. Och man fick ha med sig respektive.
Ja, Magnus valde att vara hemma.
Ja, för jag såg att det var flera på den här resan som
jag
hade med.
Vet, och Magnus fick frågan, men han sa nej, det är mycket just nu. Framförallt kan man säga med tonåringar hemma. Så att,
förlåt? Mm. Nej, pratade jag avbröt?
Nej, det var inte så mycket mer att säga än att Magnus var hemma för att vi är tonåringar som ställer till det annars. Så kan man summera det.
Då förstår jag. Men jag såg också att du fick umgås med mina kompisar, Jakob och Melina. Som var med.
Ja, men jag umgås så mycket med dem. Vi åkte även över till Murano. Du har ju en fin lampa till exempel i badrummet, eller på att säga, men i sovrummet. Mm. Fantastisk av Murano glas. Och Murano är då en ö som ligger bara jättenära, 10 minuter från Venedig. Så vi tog en båt över dit, jag, Jakob, Melina och några andra, och promenerade runt. Och jag tänkte verkligen att nu ska jag smälla till eller slå till och köpa någon fin lampa. Men alltså, det är en vågdelare, heter det kanske. Vissa grejer är jättefina och andra inte lika fina. Så att men däremot så stod jag ju och tittade på när de gjorde en hästglas. Det var helt otroligt, de här glasblåsarna. Han tog en liten klump av glas, eller sån här glasmassa, eller smält sand, eller vad det nu är, vad man kan kalla det. Liten glödande klutt som han förvandlar till, jag filmade det här, från klutt till färdig glashäst. 2 minuter. Han bara drar med en tång och det blir en häst. Alltså det är ett sånt fantastiskt hantverk.
Häftigt.
Till och med jag blev sugen på att köpa en glashäst. Jag måste köpa en glashäst. Sen så såg jag att den kostade typ 20 000. Så jag bara, nej, jag kanske struntar i att köpa en glashäst. Men man får sån respekt till själva hantverket. Så ja, tänk på det när du ligger i sängen och tittar upp på den här lampan.
Det ska jag göra. Jag har ju faktiskt 2 Murano-lampor hemma. Jag är en ovanför flygen också. Mm. De är otroligt vackra. Och även lampetter i, tror jag. Ja, det är tjusigt som satan. Men nu blev jag sugen på att åka till Italien.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men okej, jag ska summera min resa. Det var Venedig, det var gondol, det var mycket mat, mycket vin, sol och härliga människor. Nu åker vi ut till Spanien.
Jag tog en spontanare. Det gick ju så fort. Vi sa ju det när vi spelade in podden. Jag skulle dra samma dag, va? Mm. Jag och Jessica hade med oss varsin handväska, satt oss på planet, åkte ner. Alltså, den här lyxen att lämna ett ruggigt, kallt, blåsigt, grått Sverige. Landa på kvällen, eller klockan var väl... vid 7 när vi landade. Fortfarande sol. Den värmen som slår mot den. Satt oss i taxin. Åker till mitt älskade Casa Piña, som mitt hus heter. Och där tog Susanne emot oss. Susanne
hade lagat middag och allting.
Och hade liksom middag på bordet. Dukat fint utomhus. Och Susanne har ju hus också i Marbella. Och hennes man Peppe var i Sverige. Så hon var gräsänka. Så hon hade tagit sina väskor och flyttat in hos mig. Så vi bodde tillsammans där, alla tre i huset. Och det var så mysigt att komma dit. Och så stod hon där vid spisen. Och så satt vi oss ute på liksom min terrass. Man bara sitter och tittar ut över bergen och solnedgången. Och känner tacksamhet. Mm. Alltså. Och sen hade vi otroliga dagar. Att Jessica orkade med mig är helt otroligt. För att hon är ju som du, rastlös. Mm. Och vill ju spela padel hela tiden. Mm. Och jag sa att jag kommer inte ta mig härifrån. Jag vill bara vara här. Jag vill bara ligga vid poolen. Men ska vi inte spela lite padel? Nej, det vill jag inte. Men ska vi inte boka privattränare, du och jag? Vad ska han lära dig? Alltså, ska han stå då med dig och mig och lära oss två? Han kommer ju spy så fort han ska behöva lära mig någonting som är så dålig på padel. Mm. Så att hon, jag tror nej, det blev ingen paddel för henne faktiskt. Utan vi tog det otroligt chill. Och jag bara kände att jag behöver det. Jag behöver bara sova tills jag vaknar. Ligga och lyssna på poddar eller liksom meditera gjorde vi. Vi tog en powerwalk. Och sen hade vi en kväll när vi gick ut och käkade i Puente Romano som är ett jättehärligt ställe. Och då hade vi liksom skitkul och jättehärligt. Men annars tog vi det otroligt lugnt hemma. Det var fantastiskt. Mm.
Gud, jag har lärt mig ett nytt ord. Och där, dit är vi på väg, du och jag. DINK. Eller en förkortning. Double incomes, no kids.
Ah, att det går liksom ja, bättre. Vi har mer pengar nu än vad vi hade när vi var...
Nej, men egentligen så var det någon som blev upp det som... inte har några barn, men så här, men som många gay-kompisar vi har som inte har skaffat barn, så är det så här, ja men du vet, det är, man tjänar bra med pengar, man har inga barn, man kan göra precis vad man vill om man har råd att göra det. Men nu känner jag, våra barn börjar bli så stora, så snart är det DINK, double incomes, no kids at home, blir det ju då. Då undrar vi liksom, jag har två barn hemma som är på väg, du har Theo fortfarande, hur tror du livet kommer bli sen? Alltså nästa kapitel när vi har inga barn hemma men ändå cash.
Men ändå cash.
Ja, men fattar, när det inte finns några så här, nu är vi fortfarande så här, ja men okej, ska Theo till mig eller och ska du med? Vi är fortfarande hela tiden har vi, men som jag sa, jag åkte till Venedig, Magnus stannar hemma för han måste hålla koll på barnen. Mm-hmm. Men snart, vi säger 10 år fram i tiden, då har antagligen våra barn flyttat hemifrån.
Ja.
Då är det bara du och Christian, jag och Magnus. Och vi jobbar, vi har pengar och vi kan göra exakt vad vi vill.
Aha.
Kommer det bli annorlunda, tror du?
Nej, men jag tror, vi har pratat om det tidigare. Steget för dig och Magnus kommer bli större när era barn flyttar hemifrån. För att då blir det verkligen tomt. Mm. Ni har ju dem på heltid. När man har barn på halvtid så är man ju van att... Ofta är ju jag och Christian här. Då är det ju bara vi och då är inte Theo här. Så att man är ju förberedd på ett annat sätt som skilsmässoförälder. Liksom.
Men man kommer ju bli mer så här. Vi säger att våra barn kanske pluggar utomlands eller har ett aktivt liv som inte är så beroende av oss. Då kan det vara så här, men gud, ska vi vara 2 månader i Spanien, säger vi? Alltså förstår du, att man kan göra mer så här långtidsplaner.
Ja, men så är det ju, så är det ju. För det kan jag känna nu som Susanne och Peppa, att de åker ner och är i Spanien i ett halvår liksom. Det kan ju inte jag göra och vill inte göra på grund av Theo. Men det kommer jag kanske... Frågan är, kommer jag vilja det ändå? För jag är ju... Christian sa det här om dagen, han bara, alltså du träffar ju dina barn mer nu än eller träffar inte du dina barn mer nu än när de bodde hemma nästan? Mm. Och jag bara kände det, vi ses ju varenda dag så träffar jag alltid någon av mina barn. Och vi hänger ju så mycket och jag älskar det. Så att, men absolut, jag har en dröm om att flytta ner till Spanien och bo där då längre perioder. Och då får väl de komma och hälsa på då, helt enkelt.
Det jag tänker också, att det är så det kommer bli. Men du, nu tänkte jag fråga... Jag tänkte spela upp ett klipp för dig och så får vi se vad du tänker om det här.
The 6-second kiss. You want an easy way to connect. You want an easy way to feel more unified with your partner. Then try out the 6-second kiss. Dr. John Gottman's lab out of the University of Washington did a bunch of research and they found that when you kiss for 6 seconds or longer, that it releases a whole host of biochemicals that help you feel more euphoric, ignite joy and happiness, and bond the two of you together. most couples, and myself included, fall into the trap of you're just, when you're leaving, you kiss goodbye, right? You pack, kiss them goodbye, bye, we'll see you soon, I love you. But if you pause in that moment and give yourself time to hold lips for 6 seconds, sounds like short, but it's a good amount of time. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hold that kiss for 6 seconds. You will feel way more connected, more joy, more alive. And it was only 6 seconds. Try it out. Let me know what you find.
6 sekunders kyss. Vad säger du, Pernilla?
Nej, men alltså, det här är ju raka motsatsen till vem jag är. Jag får ju panik när Christian kommer emot mig långsamt och ska pussa mig långsamt. Jag är ju, han säger det själv, aha, nej, nu gick det för långsamt. Jag är ju snabbpussare.
Jag är också en snabbpussare.
Mm. Så, eller hur? Ja. Inte, hej. En, två, tre, fyra. Nej.
Alltså, det är så, okay.
För nu, vi pratar ju inte i sängkammaren när man kysser, utan vi pratar säga hej kyss, eller?
Ja, men alltså, jag tror att det här är när man liksom kramar varandra i köket och pussas.
Nej. Alltså, ja, absolut, om det är lite mysig musik på och man har hällt upp ett glas vin och det är bara vi två hemma, då kan jag väl...
Är det en långtradare då?
Då kan det komma en liten långtradare. Men annars är...
Hur länge sedan var det man sa långtradare?
Ja, det var ett tag sedan, du. Nej, men annars så är ju... Men där är vi olika, jag och Christian. För att han gillar ju att pussas länge och jag tycker inte om det.
Magnus också. Mm. Han är så här, men gud, kan inte bara kyssas? Kan inte bara kyssas? Jag bara... Nej, men alltså, på riktigt, jag vet inte om det är att jag alltid är på väg eller att jag bara... Jag vet inte. Jag är ingen långtradarmänniska.
Inte jag heller. Och definitivt inte när folk tittar på.
Eller filmar.
Men nej. Inte när folk filmar. Inte liksom när kompisar sitter bredvid eller när Theo är hemma. Aldrig i livet. Där är han liksom mer passionerad och romantiker. Nej.
Okej, ska vi prata om då Christian vägdelaren? Eller vattendelaren?
Ja, jag bara tog ut mina chips. I senaste avsnittet av Wahlgrens värld så fick man då som tittare följa med när jag då tog mitt allra första spinningpass för Christian Bauer.
Jag vill bara lägga till att Christian ringde och frågade om jag ville följa med. Och jag sa nej.
Han ringde nog väldigt många och frågade om de ville följa med.
Och de sa nej.
Ej.
Men du hade inget val, för du blev kidnappad.
Jag var tvungen. Det här avsnittet gick då och det var en väldigt, väldigt, väldigt övertaggad Christian Bauer vi fick se i rutan på att det här skulle ske. Och ja, då blev det en liten vattendelare kan man säga, för att hälften av tittarna tycker att han är jättehärlig och att det är så, och vilken härlig, positiv, glad kille du har. De tycker det är så fint att han kan visa känslor och bli rörd, och många tycker att jag är dissig mot honom eller liksom, ja, du vet.
Ja, men höjdpunkten var väl när han skulle visa sitt där han växte upp i vad är det?
Grisslehamn,
när han åkte runt och visade sina barndomsställen och du bara smsade och typ somnade.
Ja, så vi har lite olika energier kan man säga. Och hälften då tyckte väl kanske att han var alldeles för övertaggad och orimligt taggad. Och det är en vattendelare. Och det, men jag tycker också...
Taggad, jag har inte sett det här. Taggad på vilket sätt? Jag förstår inte.
Ja, vi kan spela upp ett klipp. Kan du få höra hur taggad han var?
Jag får tåna. Åh fan. Det är så kul.
Idag är dagen kommen då Pernilla Wahlgren ska ta Christian Bauers spinningpass.
Alltså jag vet, hon säger att hon har varit på en cykelklass förut, men nu ska hon ju verkligen få åka på ett rätt sätt. Det är svettigt och tycker det är kul. Nu är min tur att showa.
Jag vet inte, jag tror han är bara väldigt, väldigt glad att han ska ha så här headmark. Och bara blåsa lite i micken om det funkar. Hallå, hallå, hör ni mig?
Sätta på mikrofonen, sätta in rätt musik, bygga upp stämningen.
Hej, välkomna allihopa. Det är dagens pass. Nu kör vi.
Så jävla kul! Det roligaste är nog, vad kommer hon säga efteråt?
Jag kan säga, jag har tagit på mig de här cykelbyxorna nu. Det var det fulaste jag har på mig i hela mitt liv. Som en stor vuxen blöja. Det var det mest osmickrande byxor jag på mig i hela mitt liv. Så nu försöker jag rädda upp det med lite mascara här.
Marina! 5 minuter!
Oj, vad kul.
Sluta!
Ja, men han ser lite som sin show, kanske.
Ja, inte kanske.
Det är hans scen.
Det är hans scen, det är hans show, det är, ja, du vet. Och jag blir så här, nej men va? Det är ett spinningcykelpass. Ja, ja. Mm. Och då har jag sagt till honom, men det, jag går ju inte jämför mig liksom med hur du är när du sitter och förhandlar om inköpen till ICA. Då sitter ju inte jag bara, alltså, ni är likadan och sådär. Men jag tycker ändå det är roligt. Jag tycker det är kul när man väcker känslor, åt vilket håll det än vara må. Och vi kommer alltid vara väldigt olika där. Men det som är så häftigt är att vi bråkar ju inte om det. Vi tjafsar ju inte om det, utan han låter mig vara som jag är. Och jag måste bara låta honom vara som han är. Och sen tycker jag det är roligt, för att alltså, när det var jag och Bianca som var liksom huvudfigurerna i Wahlgrens värld, så var det väldigt många som hade åsikter om det också. Och då tyckte hälften att hon var taskig mot mig, och hälften tyckte att hon var asskön. Och nu är det liksom, jag har fått ta på mig lite Bianca-rollen då, att hälften tycker att jag är dissig och hälften tycker att förstår mig.
Nu sa jag tidigare att jag skulle prata om det här med dålig svensk publik, för jag läste nämligen i tidningen. Det var 50 Cent var ju i Sverige och uppträdde. Och hans förband då var ju Busta Rhymes, och han på scenen skällde ut den svenska publiken för att de satt ner och var tråkiga. Exakt så sa han: Stockholm, Sverige ikväll, nej. Jag har spelat i Sverige i 30 år. Jag tror jag gillar det gamla Sverige mer än det nya. I det gamla Sverige såg man inga människor som satt ner. Res er för fan och representera er stad, skrek han då. Ni ser ut som gamla gubbar. Och även Beyoncé tyckte jag att den svenska publiken var sjukt torr och trist. Vad tror du? Ligger det något i det här?
Ja, jo, men det gör det ju säkert. Vi är inte så artiga som japanerna. De typ får väl inte stå upp och skrika. De sitter ner och applåderar artigt liksom. Och så efter showen tror jag typ de får visa sina känslor eller något sånt där.
Gud, vad tråkigt.
Ja, jättetråkigt. Men absolut, svenskar är ju lite mer stela överlag. Absolut, alltså kolla bara en gospelkyrka liksom i USA jämfört med jämfört med gudstjänst i en svensk kyrka. Det är ganska skillnad på energin där liksom. Ja. Så att jag kan hålla med om det, absolut. Mm.
Men ser man någon skillnad, du som har varit och turnerat runt om i landet, ser man någon skillnad, egentligen inte så här bra, dåligt, ser man någon skillnad i hur folk beter sig på olika delar i Sverige?
Ja, men det finns väl någon liten fördom sådär att norrlänningar är lite mer tystlåtna och du vet att det...
Känner du det också, att de kanske inte ställer sig upp direkt? Eller är liksom i Stockholm mer röj, Göteborg kanske mer röj?
Alltså jag vet inte, det måste bero på att vi har levererat världens roligaste show, för jag tycker att vi har haft otrolig publik. Ja, men vi har nästan aldrig haft en dålig publik, men man kan ju känna i början av en show när den går igång och man står backstage så hör man publiken hur mycket de sjunger med eller tjoar eller så. Och då kan det finnas kanske lite att just uppe i Norrland så är de lite mer tystlåtna, och sen kommer de efter ett tag precis lika mycket liksom.
Och kanske liksom väntar in och sen levererar. Ja. Men och hur, okej, nu säger jag fråga mer som att jag inte är artist. Hur viktigt är det att känna att publiken gillar, förstår du, hur mycket påverkar det ens framträdande? Hur mycket de applåderar och tjoar och kimmar och sjunger?
Jättemycket. Alltså man är ju ett med publiken när man står på scenen. Och är det en publik som inte ger något tillbaka så känns det. Och det där ska man tänka på som publik också, tycker jag. Att man liksom, om man går till en föreställning och bara sitter och tittar ner i sin mobiltelefon och inte applåderar, inte engagerar sig, då tycker jag att det är fräckt mot dem som står på scenen. I alla fall om man sitter långt fram. Jag har ju sett folk som har till och med somnat liksom, längst fram. Och det kan jag för sig tycka är lite roligt. Då blir det så här, nej men gud, vänta, sitter han verkligen och sover? Jag har faktiskt själv somnat i när jag var på världens mest otroliga show i Las Vegas, men jag var så jetlaggad så att jag kunde inte hålla ögonen öppna, så det var inte för att det var dåligt. Men nej, sitter man långt fram, då har man liksom lite skyldighet att ge något tillbaka till de som står på scenen.
Ja, men jag som har lett galor mycket, så här, tv-galor, branschgalor, Grammyskalan har jag lett några gånger. Och det är också så här, artister som är lite så avundsjuka och ogina. Och vill jag ha med det där. Alltså jag gör ju bättre musik än dem. Och det är ju väldigt... Att stå på scenen då och leda det och försöka få med publiken att nu ska vi hylla de här som har gjort ett bra jobb och så vidare. Nej, det kan vara uppförsbacke.
Ja, alltså artister överlag är ju faktiskt svårast att uppträda för. Mm, jag tänkte på det när Christer Lindar fyllde år. Och vi var där allihopa. Och han bjöd då in alla sina liksom födelsedagsgäster till en privat show av After Dark Show. Det är otroligt lyxigt.
Och generöst, oj oj oj.
Jättegeneröst, otroligt bjussigt av de som också står på scenen då, som uppträder för mindre publik än vad de vanligtvis gör. Och då kände jag, blev jag så här, nej men alltså snälla, kom igen. Jag satt och applådera. För jag bara kände mig, ge tillbaka. Särskilt, det är en kille där som gör lite så här imitationer utav Annie Lööf och så. Jätteduktig. Och liksom har en rolig text som kanske inte är jätterolig hela tiden, men skratta lite extra högt då, när vi är så få, och ge tillbaka. Så de, Dennis Benjamin stylist, han sa det till mig efteråt, alltså vi sa där bak backstage att shit vad Pernilla levererar, hon skrattar så högt och applådera, eller man ser liksom hur jag kämpade för att ge tillbaka.
Önskar du någon gång, Pernilla, att det fanns liksom en klubb för alla som heter Pernilla?
Oj, en Pernilla-klubb? Ja. Jag har inte önskat det så mycket, men säger du att det finns det, eller?
Det finns inte en Pernilla-klubb, men det finns en klubb och en träff, en årlig träff för dem som heter Ryan. Men det finns ju många. Det är inte så vanligt i Sverige att man heter Ryan. Men Ryan Gosling finns ju i USA. I USA så finns det en klubb då för oss som heter Ryan. Och de träffas och umgås och gillar varandra. Vi ska lyssna på hur det låter.
My name's Ryan, and this is Ryan. My friend Ryan, and today we're going to a Ryan meetup.
Ryan!
I'm here with
Ryan.
Nice to meet you, Ryan.
How do you spell your name?
R-Y-A-N.
What's your favorite part about being Ryan?
I like the name, I like the culture.
Who's your favorite celebrity?
Ryan Gosling.
Everything was perfect. There was Ryan's shirts, Ryan name tags, an award for the Ryan who traveled the furthest. But most importantly, I was finally in a room with people who understood the pain that every Ryan feels. And that pain is this moment right here.
Nice to meet you. What's your name? Sorry, what'd you say?
I'm Ryan.
Brian?
Ryan.
Ryan. Oh, sorry, sorry. With an R. Sorry.
Brian.
Brian.
Fuck Brian.
Fuck Brian.
Fuck Brian.
Fuck Brian.
B weekends at fuck Brian.
Brian.
Brian. Fuck him in his ear.
Okej, det är tufft utav Ryan, för då blir man kallad för Brian. Och då känner jag det så här, med mina barn, det är helt hopplöst. Jag har en kid, nej inte Kim, kid, för han säger hela sitt liv. Jag har en Cindy som får säga, nej Cindy med S, inte med C. Jag har en Lennox som säger, nej inte Lennart. Jag heter Lennox, och sen Texas är ju lite lätt. Så att, jag tänker på Kali. Kommer hela livet att få säga nej, inte Kali, Kali.
Han kommer bli kallad för Kalle också, tror jag.
Ja, blir han det redan nu?
Ja, men jag kallar honom för det, typ. Det är så gulligt. Lilla Kalle! Lilla Kalle! Och hans mor, nej, inte hans morfar. Min pappa, som är Olivers morfar, som blir Olivers gammelmorfar eller gammelfarfar, vad det nu är. Han säger lilla Kali. Och gullig du är, lilla Kali.
Kali.
Han heter Kali. Men du, nu måste jag göra en grej på dig. Svara mig nu tillbaka. Så här. Have you heard that they slaughtered the famous movie star?
Vem?
Reese. Reese, you know Reese.
Reese. With a spoon?
No, with a knife.
Åh gud, så roligt.
Det är roligt, är det? Såg du?
Har du råkat ut för vägglöss någon gång?
Nej, men jag har läst att det är massa vägglöss nu. Fy fan, verkligt. Nej, det har jag inte.
Nej, men det är värsta vägglöss invasionen i Paris, och det är massa klipp på sociala medier som visar att det är vägglöst överallt. Lärare vägrar gå till jobbet när det rapporteras om vägglöst i skolor. De verkar vara i kollektivtrafiken, du vet, i bussar och tåg. Och det har blivit jätteuppblåst. Och jag, vi kan väl lyssna på, jag har hittat något klipp så här. Så här undviker du att få hem vägglösen.
As a dermatologist, bedbugs are absolutely terrifying. If you're unfortunate enough to bring bedbugs home, just be aware these are one of the most difficult pests to get rid of. So when you're out traveling, these are the precautions you need to take to make sure you don't bring them home. And even the most expensive hotels in the world are not immune to bedbug infestations. So when you check into your hotel room, immediately put your luggage on the luggage holder. Bedbugs like to crawl from the bed to the floor to your luggage, which is where you bring them home. Next thing you want to do is check your mattress. You want to pick up the fitted sheets and look in the creases. Bedbugs love to hide in dark spaces. Check around the tags, around the lip of the mattress. Check for actual bugs themselves, or look for red or brown droppings, which could be a sign of their blood. Look for signs that you've been bit by bedbugs. It'll look something like this. We call it the breakfast, lunch, and dinner sign. These little monsters can live as long as a year without eating. So if you bring them home, you might be living with them for a very long time.
Nej, men det här, vilken mardröm! Alltså, och att de inte går att döda heller riktigt.
Nej, men fruktansvärt. Åh, fruktansvärt. Nej, jag får panik. Jag vet att min kompis Jennifer, hon hade köpt en soffa på auktion i Paris. Mm. Som kom med en kökssoffa. Och så kom de hem och så sa hon att nej, men det kändes som att det kryllade vägglöst. Alltså, det hon sa, det var något äckligt. Vi försökte göra rent den. Och tyget var bara... Hoppas verkligen hon slängde den sen. Alltså, de använder den aldrig. Men nej, äckligt. Hörru, jag måste få spela upp ett klipp för dig. Alltså det här är så fint. Det här är en liten pojke. Jag bara hittade det. Du vet, när man sitter och scrollar så kommer det upp i flödet. Så tydligen är bakgrunden så här att mamman då hade varit ute och kört bil i Göteborg och frontalkrockar med en spårvagn. Och blir liksom fastklämd i bilen, och det blir traumatiskt för henne och allting. Men hon klarar sig liksom mirakulöst, eller inte så insatt i själva olyckan. Men det gjorde i alla fall att hon blev väldigt rädd sen, såklart, att sätta sig bakom ratten igen när man har varit med om något sådär traumatiskt. Så att hon ska här sätta sig och försöka, om du vet, ta tjuren vid hornen och sätta sig bakom ratten och köra igen. Och får pepp av sin lilla son. Alltså, lyssna på det här.
Och nu tar du på dig bältet.
Jag har det.
Ja, och nu tar jag på mig bältet. Okay. Andas, mamma. Du kommer ta det. Jag är med dig, mamma. Du vågar, mamma. Bra, Sandra. Det kommer gå bra, mamma.
Okej. Okay. Är du redo?
Ja, det är redo. Du måste kolla jakan.
Okej.
Okay. När du kör, okej?
Okay? Okej.
Okay. Men du får ju tänka att jag klarar dig, jag är modig.
Okej. Okay. Tack, älskling. I love you.
Oh, hon sa hej. Tjoho! Hon sa hej.
Det går bra, va?
Ja, det var jättebra.
Men gud, så fint.
Men alltså, det är barna, det är barna.
Det är barna, det är barna. Men apropå barna, barna. Så i förra veckans podd så hade vi en liten tävling. Sveriges roligaste barn har ju ett fantastiskt Insta-konto. Och de har gjort en bok och vi skulle lotta ut några. Och då bad vi ju då om lite historier om när barnen har gjort det lilla extra roliga. Och jag tänker att du skulle få läsa det. För du läser så bra så.
Vad du är gullig då. Då är det en Anna Smolander som har skrivit till oss så här. Hej, när mina barn var cirka 2 och 4 år gamla så lekte de att de åkte tåg i vardagsrummet. De hade ställt fram flera stolar med mera. Jag är i köket och lagar mat under tiden, och då känner jag lukten av bajs. Tjejerna, är det någon som behöver bajsa? Frågar jag. Nej, mamma. Lukten tilltar och jag går till vardagsrummet. Frågar igen om någon behöver bajsa. Och jag får då svaret, nej, jag har bajsat redan på tågets toalett. Det är då bajs överallt. Ja, vad trevligt. Vi ser på tv. Här är en annan, Maria Talmar, som skriver så här. Vi ser på tv och maken säger, det är snyggt med muskulösa kvinnoben. Dottern, som då var mellan 68 år, säger då snabbt, mamma, nu ligger du risigt till.
Ja, de här som vi läser upp nu vinner en bok.
Malin Salén skriver så här. Här kommer min roliga barnhistoria, och den gäller min dotter. När hon var i 4-årsåldern var vi och handlade i den lokala ICA-affären strax innan jul. Vi står i en lång kö fram till kassan och plötsligt utbrister hon högt. Mamma, din snippa är som en gravlax! Herregud, vad svarar man på det? Kön skrattade lite generat. Men pedagog som jag är vill jag ju sällan tysta ett barn utan svarade istället: hur tänker du nu? Svaret kom då blixtsnabbt: jo, den är ju rosa. Och dillen, det är håret. Hela kön fick ett gott skratt. Åh, herregud. Pernilla Lundin skriver så här: halloj, jag måste bara få berätta om en lite lätt pinsam situation som uppstod för sisådär 4 år sedan. Minsta dottern gick på förskolan, hon var väl runt 3 år och det var dags att hämta henne. De var vanligtvis ute när jag kom för dagen, så även den här dagen. Hon har alltid varit en livlig men väldigt tyst tjej som klättrat på en det ena och en det andra. Hon är än idag det enda barn som har brutit någon kroppsdel på den förskolan, men hur som helst. Jag kommer dit och hör rösten av mitt barn glatt ropandes: mamma! Jag närmar mig henne. Idag var hon ju bara på klätterställningen, inte högre än så. Hon tittar ut genom ett stort runt hål. Hon ropar igen och den här gången betydligt högre: mamma, kom och ta mig i hålet! Det kändes som att hela förskolan tystnade. Mitt tysta barn var inte tyst. Bredvid mig stod en ganska pryd förskollärare. Hennes ansiktsfärg hade antagit skarpt röd nyans. Jag hämtade mitt barn genom hålet och gick hem.
Ja, så roligt. Ja, men alla ni som har skrivit nu här, om ni inte redan har skrivit er adress, så skicka in den när jag skriver mejl till er, så kan vi skicka boken. Jag vet inte om du har sett, Pernilla, såna här klipp på Insta när folk har opererat sig, tänderna till exempel, och så är de helt virriga av bedövningen, så att de säger saker som de kanske inte riktigt är medvetna om. Jag tänker vi ska lyssna på ett klipp när det är en tjej som då vaknar upp och är besviken att hon inte ser ut som Nicki Minaj efter operationen.
It's blood everywhere.
How are you feeling?
I'm really upset.
Why?
I wanted to look like Nicki Minaj when I woke up.
You wanted to look like Nicki Minaj? What do you mean?
I just wanted to be her when I woke up.
You're still pretty, though.
Not like Nicki.
Do you think she's the prettiest?
I just wanted to have her butt and her face.
Ja, det är så roligt.
Men jag undrar mycket, liksom, hur stark bedövning de ger folk där. För de är ju verkligen helt höga, ja, när de kommer från tandläkaren. Så ja, är vi ju inte här.
Nej.
Här får vi lite bedövning i munnen och så kan vi inte prata och äta på ett tag. Ja. Men vi är ju inte höga.
Nej,
liksom.
Verkligen inte.
Får jag bara göra lite reklam, kommer jag på nu, eftersom vi gör reklam hejdlöst här för vad vi vill. Oliver då släpper en kokbok. Mm. Och man kan förboka den på Adlibris. Och då får man, om man går in på Adlibris och förbokar Olivers kokbok som heter Quanto Basta, Quanto Basta, så får man ett signerat exemplar.
Oh.
Ja, så det är väl lite fint. Så det var mitt lilla tips. Bra julklapp också.
Ja, vi ska runda av denna lilla poddinspelning. Vi ska gå ner och äta middag. Och vi ska äta middag med dina föräldrar. Och apropå så här, att bli äldre. Jag läste om ett par i Australien. I Australien har det tydligen blivit så dyrt med ålderdomshem. De här privata ålderdomshemmen. Så att istället har det här paret räknat ut att de kan åka på kryssning istället. 51 kryssningar närmare bestämt är billigare än att bo på hem. Att de kan liksom åka och glassa runt på ett lyxfartyg. Det blir billigare än att checka in på ett ålderdomshem. Det är helt sjukt.
Ja, men jag läste om det. Jag tyckte det var en sån himla härlig idé. De åker liksom fram och tillbaka på den här lyxkryssan. Mm. Och så får de massa vänner där och de har sin hytt. Och de äter på restaurang varenda dag. Det är ett underbart liv.
Det ska vi gå ner och tipsa dina föräldrar om.
Ja, det ska vi. Vi brukar avsluta med att spela familjemedlemmars nya släpp, om de har gjort något. Vet du, den här veckan har vare sig Benjamin eller Kid släppt något nytt material. Pinsamt!
Pinsamt.
Ja, vi skäms så mycket. Men vi har ju en bonusson, du och jag, som brukar kalla oss för sina mammor. Nämligen lilla gulliga Oscar Sia. Mm. Oscar Sia har släppt ett nytt album. Ett album som han säger att han har väntat i 1000 år på att få göra.
Gud, han är ju bara, vad är han, 27? Han är och 27. Han har ändå väntat i 1000 år.
Mm. Du vet inte vad han har varit en gammal själ, förstår du. Och han är så stolt över det här albumet som heter Heartbreak Millionaire. Och vi är också så stolta över dig, Oscar. Och vi avslutar med Oscar Sias Heartbreak Millionaire. Vi ses nästa söndag.
Puss.
Wow, wow.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.